Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkomna alla lyssnare till avsnitt 70 av podden Vi går till historien. 70 avsnitt, kan du tänka dig?
Nej, det låter ju imponerande. Och nu går vi tillbaka till den oerhört spännande svenska historien. Och det gör alltså jag här, Ulf Gemsjö och...
Ja, Fredrik.
Just det, min kära son där i Stockholm medan jag sitter på Vikbolandet. Man kan ju undra, som jag har gjort tidigare, varför inte den här spännande svenska historien filmatiserats? Ja, de senaste veckorna har jag sett uppföljaren till Game of Thrones, The House of Dragons som det heter. Och alla de ingredienser som finns i dessa uppdiktade historier finns ju i verkligheten i den svenska historien. Och myter och skrönor i anslutning till den. Stor dramatik, intriger, krig och kärlek, släktfejder, allt finns ju där. Jag förmodar att även du följer den, eller?
Mm, och jag... Mycket det jag lärt mig med den här podden är ju att när den, just den här typen av serier, när de försöker alltså, chocka och effektsökeri och det ska vara brutalt och hemskt och blodigt och tortyr och sådana saker... Men det har ju fortfarande ingen chans mot verkligheten. Alltså verkligheten var ju brutal och mer än vad de kan dikta upp nu på något sätt.
Ja, ja verkligen. Så man undrar om man inte... Jag menar det var ju oerhört mycket mer spännande om man spelar in verkliga händelser som har inträffat. Och jag kan ju ge några ett exempel som jag har tänkt på under de här avsnitten i det här nya då House of Dragons. Där ska ju den åldrande kungen gifta om sig med någon ung dam. Precis som Gustav Vasa och Katarina Stenbock eller som Johan den tredje och Gunilla Bjelke. Och en annan fråga är ju om en ung kungadotter ska ärva tronen. Alltså kan en kvinna vara regent? Och det är ju precis parallell till drottning Kristina. Så mycket intressantare om den svenska historien utgjorde bakgrund med samma innehåll. Och vill man nu ha forntid och medeltid och ha en drake med, då kan man ju dramatisera Ragnar Lodbrok som vi berättar om i ett av våra tidiga avsnitt. Hans liv innehåller det mesta. Han får sin första hustru Tora genom att iföra sina byxor, blodbråk som gör honom osårbar, döda hennes från början lilla husdjur som blivit en farlig just drake. Och hur han långt senare efter Toras död träffar Kraka som efter att ha uppfyllt hans tre krav blir hans andra fru. Och hur han slutligen blir tillfångatagen i England, dör i ormgrop efter att ha kallat på sina söner, varav den äldsta hämnas farsgubben genom att rista blodörn på den engelske kungen. Det här skulle ju ha inträffat då på 700-talet. Va? Det innehåller det mesta. Bara en sån berättelse, eller hur?
Mm, bara en sån sak. Och vi kanske inte, kommer du ihåg ett tag i podden så gick vi ofta väldigt grafiskt igenom olika tortyrmetoder. Vi behöver inte upprepa det, men det finns nog lite inspiration att hämta i alla fall.
Verkligen. Ja, finns det någon filmproducent bland våra kära lyssnare eller någon med känningar i branschen så kan vi ge andra tips. Och apropå starka kvinnor, det har vi ju sett prov på i Game of Thrones och House of Dragon, och det hittar vi också i vår verkliga historia. Några exempel förflyttar vi oss till. 1000-talet har vi ju en kraftfull dam, Sigrid Storråda, hon kommer ihåg. När hon blivit änka efter Erik Segerkjell blir hon uppvaktad av många friare, men retar sig på att de med i hennes ögon mycket lägre status har fräckheten att tro att hon kan bli hennes nye man, och därför låter döda dem på olika sätt. Hon bestämmer sig istället att ta saker i egna händer och åker till Olav Tryggvason, den norske kungen som också var singel. Men hans krav att hon ska bli kristen kan hon inte acceptera, varvid han ger henne en örfil, något hon säger att han ska få ångra. Så Sigrid åker till den danske kungen Sven Tveskägg. Han har inga besvärliga konfessionella krav, så de gifter sig. Och sen hämnas Sigrid örfilen med sin nye man, Sven Tveskägg, och sonen Olof Skötkonung, kung i Sverige, med slaget vid Svolder, där Olav besegras. En spännande historia även den, eller hur?
Mm, absolut. Det är bra med lite repetition också, var länge sedan ja. Vi hade dem.
Ja, och ja, jag kan ju ta ett tredje uppslag med en kraftfull och totalt skrupelfri kvinna. Det kan ju vara den förslagna drottning Ulfhild, vars kungliga, mycket äldre män dog på löpande band i hennes närhet. Först dör hennes svåger och mannens medregent oväntat och mystiskt. Sen hennes man, kung Inge, av en ond dryck, som det heter. Och då drog hon till Danmark och gifte sig med den gamle danske kungen Nils Svensson, som slogs ihjäl av Ulfhilds torpeder, varvid hon återvände till Sverige och gifte sig med kung Sverker den äldre, som ju måste ha varit en modig man. Sverker blir mycket riktigt mördad så småningom, men av sin kusk och inte av Ulfhild, som kanske drabbades av dåligt samvete och grundade Alvastra kloster där hon slår sig ned och dör. Ja, andra teman som finns med, kungens bror i House of Dragon, han ägnar sig åt sjöröveri. Det känner vi igen, eller hur?
Mm, det är allas vår Cecilia.
Visst, prinsessan Cecilia beskedens på Vipolandet. Och ja, vi har ju tidigare Erika Pommen, var ju sjörövare på Gotland. Ja, det finns många ytterst spännande historier med samma teman som i House of Dragon, men förstås ännu mer intressant eftersom det gäller verkliga händelser i vår egen historia. Brödrakamp är ytterligare ett ämne. Kampen mellan Birger söner, playboyen kung Valdemar och Magnus Ladulås, och sen mellan den sistnämndes söner, kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar. Och Håtunaleken, där storebror kidnappas och Nyköps gästabud, där de båda yngre bröderna svälts ihjäl.
Mm.
Och förstås sen Gustav Vasas liv och maktkampen mellan hans söner, den olycklige Erik den 14, och hans bröder Johan och Karl, som ju båda sen skulle bli svenska kungar. Ja, alltså Shakespeare kunde inte ha författat något mer dramatiskt. Verkligheten överträffar dikten, som du sa. Så, ja, berättelserna finns där. Hör av er, så skriver vi filmmanus. Men, nu tillbaka till 1640-talet, till 30-åriga kriget, där förra avsnittets huvudperson Johan Baner gått till de sälla jaktmarkerna och Lennart Torstensson tagit över. Lennart Torstensson, det var en helt annan person än den temperamentsfulla och brutale Baner. Torstensson hade en lugn framtoning. Han var strukturerad och välorganiserad och en diplomatisk begåvning. De båda fältherrarna hade dock det gemensamt att deras fäder hade stridit på Sigismunds sida i slaget vid Stångebro mot hertig Karl. I Baners fall ledde det till att fadern blev halshuggen, som du kommer ihåg, vid Linköpings blodbad, medan Lennart Torstenssons far och mor flydde till Sigismunds Polen, varvid den då fyraårige lille Lennart blev uppfostrad av släktingar. Torstensson, han hade ju fysiskt svårt. På vilket sätt då? Kommer du ihåg?
Han hade gikt, va?
Exakt, han hade väldigt svårt med det. Och det gör honom ibland oförmögen att använda sina ben och sina händer. Men på våren 1642 så blir han lite piggare och han kan inleda en offensiv. Han bryter in i Schlesien som ligger direkt under Habsburgs kejsarens Österrike och besegrar fienden vid en plats som heter Schweidnitz. Torstensson fortsätter sedan söderut in i Mähren där han lyckas inta fästningen Olmutz. Mären behåller svenskarna till krigets slut. Landet plundras grundligt. Men ändå är det en skillnad där. Torstensson har högre krav på mannarnas disciplin när det gäller uppträdandet mot civilbefolkningen än vad Baner hade. Övergrepp mot civila som mord och plundringar och våldtäkter straffas hårt. Från Mären är det inte så långt till kejsarens huvudstad, Wien. Och kejsar Ferdinand den tredje lämnar nu Wien och flyttar till Graz. Men Torstensson kan inte utnyttja läget. Kejsaren mobiliserar ett starkt försvar och svenskarna retirerar norrut mot Pommern med ett stort krigsbyte, bland 125 stora vinfat med böcker, 200 vagnar med olika slags byte och 10 000 kor. Till Pommern kommer nu Hermann Wrangels son Carl Gustav, herren av Skokloster, med förstärkningar hemifrån. Och med hjälp av dem kan man i augusti gå till förnyad attack genom Schlesien in i Böhmen. Men hejdas av kejsarens italienske general Piccolomini, den här florentinaren från en släkt som bland frambringat en påve, Pius den andre, hade tidigare varit en av Wallensteins närmaste män. Han var med vid Lützen, men sen svek han Wallenstein och arrangerade det dramatiska mordet på honom som vi har berättat om. Torstensson drar sig då tillbaka till Sachsen och där belägras Sachsens största stad, Leipzig. I denna stads närhet har ju svenskarna tidigare utkämpat avgörande slag i Breitenfeld och i Lützen. Och faktum är att svenska trupper här skulle strida för senaste, förhoppningsvis sista gången, år 1813 under befäl av Jean-Baptiste Bernadotte, vår nuvarande kungs, vad blev det nu, farfars farfars farfar. Och vem var ju motståndare i det slaget vid Leipzig 1813? Jo, det var ju Bernadottes tidigare chef, nämligen.
Ja, jag kan bara en. Ett namn, det är Napoleon.
Visst, det är Napoleon. För att reda Leipzig kallar nu den saxiske hertigen Johan Georg, av svenskarna kallad Ölgöran, på hjälp av Piccolomini som skyndar dit. Ölgöran, han är ju något av en symbol för barockens hejdlösta frossande i mat och dryck, som ju öknamnet antyder. Han har gjort sig känd som en ytterst opolitlig bundsförvant. Han var med svenskarna i slaget vid Breitenfeld, men bytte sedan sida till slaget vid Wittstock. Men eftersom svenskarna segrade vid detta slag, som vi berättade om i förra avsnittet, gick han tillbaka till den svenska sidan. För att sedan återigen byta sida och gå över till katolikerna. Han behöver Piccolomini eller någon annan befälhavare, eftersom han ständigt var så berusad att han inte förmådde ge några begripliga order. Ett slag kommer nu att utkämpas faktiskt på ungefär samma plats som det första slaget vid Breitenfeld 1631. Och även detta, det andra men inte lika berömda slaget vid Breitenfeld, vinns också av svenskarna, dock med stora förluster. Torstensson själv har varit illa ute. Hans häst träffades i ryggen strax bakom sadeln av en kanonkula som far vidare och dödar två svenska soldater. Återigen spelar här Stålhandskes finska ryttare, Hakapeliterna, en avgörande roll. De både utmattade trupperna drar sig tillbaka. Året därpå, 1643, drabbas Lennart Torstensson återigen av svår gikt och blir bunden vid sjukbädden. Han skriver till Axel Oxenstierna: när jag understundom blir så att jag för nöd skulle sitta en timme eller några på hästen, dock med stort besvär, så är jag intet mäktig med någon hand regera hästen, så att jag många gång av otålighet önskar mig hellre döden än livet. Men trots detta försöker han gå till attack mot en annan saxisk stad, ett anfall som misslyckas med stora svenska förluster som följd. Under våren bestämmer sig Torstensson att bege sig med sina trupper till Mären. I september får så den svenska befälhavaren besök av ett sändebud, Törnsköld vid namn. Han kommer direkt från rikskansler Axel Oxenstierna i Stockholm, och Törnsköld har med sig ett budskap som är så hemligt att han inte har med sig ett papper, utan han lär sig det utantill och meddelar alltså muntligt till Torstensson. Vad innehåller det? Ja, har du någon gissning?
Det kan ju vara att, om det nu är så hemligt, att dra sig tillbaks, avsluta kriget, kan ju vara en sån sak. Men nu kommer jag att tänka på, vi inte varit inne lite på det här Danmark. De ska attackera Danmark, är det det?
Ja, det är en tanke. Det är något som du har förespråkat. Ja, vi väntar lite med oss det och går tillbaka och ser vad som händer hemma i Sverige då. Under den här tiden. Ja, här styr ju Axel Oxenstierna med fast hand. Han hade ju återvänt från Tyskland redan 1636. Och så länge drottning Kristina är omyndig har han i praktiken närmast diktatorisk makt. Axel Oxenstierna var ingen man sa emot direkt. Efter hans brorson Gabriel Bengtsson Oxenstierna, efter det att han har avlidit, blir den mäktige Per Brahe den yngre, ny riksdrotts. Per Brahes grevskap, det finns ju kring Visingsö, som du vet, i Vättern, med flera slott där och staden Gränna. Överhuvudtaget ökar nu adens makt kraftigt. Regeringen säljer och ger bort kronogods, alltså statligt ägd mark, till adelsmän. Adels ekonomiska ställning ökade hela tiden på bekostnad av bönderna. Man får ju nu också ett ståtligt eget riddarhus, beläget mellan Norrström och Riddarholmen. Av de tre grevliga ätterna hade två, Sture och Tre Rosor, dött ut. Det var bara Brahe som återstod. Men det bildas två nya grevskap, De la Gardie och Lejonhuvud, vars grevliga gren blev Levenhaupt. De friherrliga var fler. Här märks bland annat Carl Karlsson Gyllenhielm. Riddarhuset är ju ett vackert hus. Jag tycker det är något av Stockholms vackraste hus, eller vad säger du? Det är lite som ett stort smyckeskrin.
Nej, inget stort fan.
Det är det ju inte. Det är inte din stil riktigt. Nej.
Nej. Mm. Jag tycker okay. Om de här tornen på Kungsgatan.
Ja, där är vi ju inte än riktigt förstås.
Nej, men det är väl 1920-talen då. Det är historia för mig.
Okej, okay, jag förstår.
Ja, för det, du kommer ihåg när de byggdes.
Ett mycket, mycket svagt ben. En intressant familj att studera, det är ju falskgreven Johan Casimir och hans hustru Katarina, dotter till Karl den IX. Henne har vi talat mycket om i tidigare avsnitt. Hon gifte sig 29 år gammal, vilket ansågs lätt överårigt, med denne Johan Casimir av Falz som var 5 år yngre. Både hennes styrmor, den bistra Kristina av Holstein, och rikskansler Axel Oxenstierna var tveksamma. Falskgreven var fattig och dessutom kalvinist, reformärt, den strängaste formen av protestantism. Ja, det var så många falskgrevar och falshertigar. Idag ingår delar av deras forna områden i trakten av floden Rhen i den tyska delstat som heter Rheinland-Pfalz med Mainz som huvudstad. Men bröllopet blev av och Katarina kom att föda 8 barn på 13 år, varav 5 blev vuxna. När det sista barnet föddes, sonen Adolf Johan, som vi ska återkomma till, han har fått ett riktigt dåligt rykte. Det verkar som han var behäftad med de flesta dåliga egenskaper en person kan ha överhuvudtaget. Då var Katarina faktiskt inte mindre än 45 år. Som vi också berättat om tidigare behandlades de båda makarna helt olika av Oxenstierna och rådet. Rikskanslern och även halvbroder kung Gustav Adolf hade stort förtroende för Katarina, medan Johan Casimir blev efter svågen Gustav Adolfs död uteslutet från allt inflytande. Efter att ha bott i makens hemland några år kommenderar Gustav II Adolf att de ska komma hem. Efter kusin Johans, syster Maria Elisabeths och bror Carl Philips tidiga död består den kungliga familjen då av endast två personer, kung Gustav Adolf och drottning Maria Eleonora. Familjen bosätter sig på Stekeborgs slott. Deras område omfattade större delen av Vik på landet med tre ytterligare slott, Broborg, Tjenes och Rönö. Som vi berättat om får Katarina spela en viktig roll för den dotter som Gustav Adolf och Maria Eleonora sen fick, Kristina. Först när Maria Eleonora är nere i Tyskland hos sin man och sen när hon förlorar vårdnaden om dotter Kristina. Katarina tar med sig sina barn upp till Stockholms slott, Tre Kronor, men ibland tar de med sig lilla drottning Kristina ner till Stegeborg. Kristina kommer nära sina kusiner och tankar finns att den fyra år äldre Carl Gustav skulle kunna bli Kristinas framtida make. En tanke Kristina säger sig ha varit lite road av när hon var i 6-7 års ålder, men sen helt skulle förkasta när hon kom upp i tonåren. Två av de kvinnliga kusinerna var jämngamla med Kristina. Maria Efrosyne var ett år äldre. Eleonora Katarina var lika gammal som drottningen, också den hon kom bäst överens med. Maria Efrosyne skulle gifta sig med högadens främste representant, medan det kring Eleonora Katarina blev en präktig skandal, liksom senare även kring hennes dotter. Jag lovar vi ska återkomma till det. Men den äldsta dottern och äldsta barnet, det var Kristina Magdalena. Hon blev hovdam hos Maria Eleonora och följde som 15-åring med henne till kungen i Tyskland. Där blev hon för övrigt djupt förälskad i hertigen Bernhard av Weimar, som ju är mest känd för att ha tagit över efter Gustav II Adolfs död i Lützen. Men det blev inget av med det. Ett frieri från fältherren Carl Gustav Wrangel, herren till Skokloster, avslogs också, trots att Wrangel var en av de allra rikaste och förnämsta svenska adelsmännen, ansåg inte mamma Katarina att han var fin nog. Wrangel gifte sig istället med en tysk adelsdam och fick med henne 13 barn, varav bara 3 döttrar skulle uppnå vuxen ålder. Istället kom Kristina Magdalena och gifte sig med en bror till Johan Banés tredje hustru, en markgreve Fredrik av Baden, men när bröllopet skulle äga rum på Tre Kronor började slottet brinna. Flera torn förstördes så bröllopet fick skjutas upp. Intressant är att denna Kristina Magdalena skulle bli stammor för många furstar i Europa genom sin son till kung Adolf Fredrik och hans son Gustav den tredje och genom sin dotter till Oscar den förstes drottning Josefina och därmed till vår nuvarande kung. Men Karl den 16 Gustav, han är faktiskt en ättling till Kristina Magdalena även genom sin fars farmor, Gustav den femtes drottning Victoria av Baden. Intressantast är förstås att följa den äldste sonen Karl Gustav. Han får en omsorgsfull utbildning i unga år av bland annat Johan Skytte, som ju också varit morbror Gustav Adolfs lärare. Man kan konstatera att alla barnen får en luthersk uppfostran, inte faderns reformerta kalvinska. Det här nog med tanke på att man kan passa in i den kommande tronföljd. Skytte vi pratat om tidigare, har du något minne av honom?
Ja, Skytte.
Ja, du vet, han hade ju en förhållandevis enkel bakgrund som skräddarson från Nyköping.
Ja, men det var ganska länge sedan, va? Du får nog upprepa lite, jag kommer inte
ihåg. Ja, han hade ju stor betydelse sen för Uppsala universitet att det kom igång igen. Och han grundade ju där skytteanska professuren som ju fortfarande finns kvar, alltså en professur i statskunskap. Och skytteanum, det är ju en känd byggnad i Uppsala som där fortfarande innehavaren av den skytteanska professuren bor.
Mm, allting som handlar om Uppsala universitet förtränger jag väldigt snabbt, så att till mitt försvar.
Ja, Lund är ju fortfarande danskt, men vi får väl återkomma till det. den här Skytte i alla fall, han gjorde ju en riktig klassresa och tack vare då Karl IX och Gustav Adolfs stora förtroende för honom. Medan den, kommer du ihåg, vi pratade om den ståndsförnäma Axel Oxenstierna, han brukade ju mobba den här uppkomligen. Skytte var en för tiden modern pedagog. När det gäller språkinlärning till exempel har han större vikt vid det praktiska användandet av språket snarare än teoretisk grammatik. Carl Gustav hade ju vuxit upp med två språk, mammas svenska och pappas tyska. I 6-årsåldern skrev han brev till fadern på tyska och nu fick han lära sig framförallt franska och latin. Och när han var 11 år så skrev han brev till fadern på dessa språk. Den extremt studiebegåvade och studiemotiverade kusin Kristina var ju bland annat ett språkgeni och lärde sig 9 språk. Svenska, tyska, latin, franska, men även spanska, italienska, engelska, holländska och faktiskt även lite finska och hebreiska. Imponerande. Viktigt var ju också att man varvade den teoretiska utbildningen med praktiska övningar i fäktning, ridning och dans. Kropp och själ, men sana in corpore sano, en sund själ i en sund kropp. Studerar man brevväxling mellan Carl Gustav och hans mor ser man att de stod varandra nära. Den ekonomiskt sinnade modern inpräntar sparsamhet. Hon förmanar honom till exempel då han väljer kläder, att de ska vara av enkelt men hållbart kläde. Han ska inte vara någon klädsnobb. När Carl Gustav är 15 år tar Axel Oxenstierna hand om gossens utbildning. Han får först undervisning tillsammans med kusin Kristina. Sen tar rikskanslern med honom till Uppsala där han bor inackorderad hos en lärare och studerar vid universitetet. Carl Gustav är förut den enda kungliga person som finns med i Uppsala universitets matrikel fram till kronprins Oscar. Alltså den blev Oscar den första i början på 1800-talet. Carl Gustav har en speciell ställning och Oxenstierna verkar haft en, ska vi säga, något ambivalent inställning till honom. Alltså, Oxenstierna måste ju inse att Carl Gustav, så länge som Kristina inte gifter sig och får barn, är den som står närmast tronen. Han är Sveriges arvfurste och som sån måste han ju få en god utbildning. Men samtidigt har ju Oxenstierna ju en negativ och överlägsen syn på fadern, Johan Casimir. Carl Gustav kan ju också uppfattas som en vanlig tysk greve.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, det här med tronföljden är ju lite komplicerat. Huvudspåret är ju att den ska gå vidare till Gustav II Adolfs manliga arvingar, men han fick ju inte några. Och då är Gustav Adolfs bror aktuell, Carl Philip, men han dör ju ung och har ingen manlig arvinge. Och sen har vi Johan den tredje son här till Johan, men han dör ju också tidigt barnlös dessutom. Redan Gustav Vasa hade i arvföreningen 1544 gett en viss öppning att kvinnliga medlemmar av kungahuset skulle kunna komma i fråga. Hans huvudinvändning mot ett sånt arrangemang var att de skulle komma i beroendeställning av sina, kanske utländska, män. Något man slagit fast vid arvföreningens förnyelse 1590 var att arvingen, regenten, måste vara lutheran, även regentens maka. Och det gjorde att Katarina inte kunde komma i fråga, då ju hennes Johan Casimir var kalvinist, reformärt. Men vad gäller barnen i ett sånt äktenskap, det är lite oklart. När Carl Gustav föddes 1622 hade såväl Carl Philip som hette Johan Dött, Gustav Adolf hade inga barn, så Carl Gustav blir i praktiken, om än inte formellt, den som står närmast tronen. Så föds ju Kristina, men så länge inte hon har några barn, vilket hon ju aldrig skulle få, kvarstår Carl Gustav som den närmaste arvingen. Ja, vi har ju förstås Vasakungarna i Polen, Sigismund och hans söner, men de är ju diskvalificerade. Varför då?
Ja, det är ju katoliker hela bunten.
Visst. Efter Carl Gustavs korta akademiska Uppsala-karriär är det dags för den bildningsresa i Europa som kungliga och högadliga ynglingar företog. Han är inte fyllda 16 när denna resa tar sin början i maj 1638. Syftet med de här resorna var att man skulle lära känna de besökta ländernas historia, kultur, ekonomi, natur, politik, och man skulle träffa inflytelserika personer. En fråga när det gäller kungliga personer var om man skulle resa under sin egen identitet eller inkognito. Axel Oxenstierna tyckte det förstämda, men för en gång skulle gick man emot honom och pappa Johan Casimir bestämde att han skulle resa under namnet Gustav Johansson. Man kan erinna sig att Gustav Adolf hade rest runt i Tyskland. Kommer du ihåg det fyndiga namnet han använde sig av, kapten?
Ja, det var något fyndigt där, kommer jag ihåg, men jag kommer inte ihåg vad det var.
Ja, det var kapten Gars, va? G-A-R-S. Och hur kan man uttyda de fyra bokstäverna?
Det är väl Gustav Adolf, regent av Sverige, någonting sånt.
Visst, Gustavus Adolfus Rex Svesiaj. Alltså fördelarna var ju att det blir billigare, säkrare och större möjligheter att bekanta sig med vardagen och vanliga människors villkor i de besökta länderna. Carl Gustav tar farväl av sin mor som han aldrig skulle återse och lämnar Sverige i gränsstationen Markaryd. Han åker över Öresund, tar in hos en sjökapten i Helsingör, fortsätter genom Tyskland till Holland där han bor hos den svenska industrins fader Louis De Geer. Honom ska vi återkomma till. De Geer är förstås medveten om vem han har som gäst. Holland var känt för en framstående och human socialpolitik. Carl Gustav besöker sjukhus, ålderdomshem, barnhem, fängelser. Och sen fortsätter han till resans huvudmål, Frankrike. Frankrike är ju dessutom i allians med Sverige och samarbetar i 30-åriga kriget. Under Carl Gustavs vistelse i Paris föds landets mest kända kung, Ludvig den 14. Hans föräldrar, Ludvig den 13 och Anna av Österrike, hade varit gifta barnlösa i 23 år när sonen föddes. Trots att den nu avlidna Elisabeth II var Englands drottning i 70 år har Ludvig den 14 fortfarande rekordet i regentlängd. Han var Frankrikes kung i 72 år. I Paris får den 16-årige Carl Gustav också motta ett brev från fadern med det mest tragiska besked, moderns bortgång. Efter en rundresa i södra Frankrike och Schweiz går Carl Gustav tillfälligt ur sin inkognito-roll och träffar Frankrikes ledare, kardinal Richelieu, och även drottning Anna och den lille tronföljaren. Till sist beger sig Carl Gustav till England där han besöker London med dess ser och sen olika kungliga slott. I England har motsättningarna mellan kung Karl den första och parlamentet trappats upp, det som skulle leda till inbördeskrig, Cromwells seger och halshuggande av kungen. Från England beger sig Carl Gustav till Hamburg och besöker sedan de svenskkontrollerade städerna längs den tyska Östersjökusten som Wismar och Stralsund och Stettin. Tanken är att han ska fortsätta till Livland, Estland och Finland, men av någon anledning blir det inte så, utan han åker hem. Den tvååriga bildningsresan är slut. Två år senare kommer Carl Gustav ansluta sig till Torstensons armé i Tyskland, där han 20 år gammal utses till överste. När sändebudet Törnsköld i september 1643 når Torstensson med sitt budskap får Carl Gustav nya uppgifter. Frågan är vad det var för budskap. Ja, vi ska återkomma till det. Samma år, 1640, som Carl Gustav kommer hem, inleder den unga adelsman som på något sätt symboliserar högadelns makt och rikedom under stormaktstiden, i varje fall under mitten av 1600-talet och före Karl den XI:s reduktion, Magnus Gabriel de la Gardie, sin bildningsresa. De båda männen skulle bli svågrar så småningom när Magnus Gabriel gifter sig med en av Carl Gustavs systrar, Maria Efrosyne. Magnus Gabriel är äldste son till Jakob de la Gardie, erövraren av Moskva, och Ebba Brahe, Gustav Adolfs ungdomskärlek. Paret fick 14 barn. Man kan ju tänka sig, om Gustav Adolfs mamma Kristina Holstein tillåter dem att gifta sig, då kanske många vasättlingar fötts och ätten lite vidare, eller vad tror du?
Ja, jo, det är en tanke.
Ja. Paret de la Gardie hade en mycket god ekonomi, och på 1630-talet började man bygga dels ett palats i Stockholm och dels ett slott strax norr om stan. Palatset i staden förläggs till en ledig tomt på Norrmalm vid den södra delen av Kungsträdgården vid vattnet, alltså mittemot slottet, och blir så pampigt att det får namnet Makalös. Men även andra stormän byggde palats. 30-åriga krigets fältare Lennart Torstensson byggde ett som idag faktiskt är en del av Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg, alltså där dagens UD är inrymt, vet, nära din arbetsplats.
Mm, där det går jag förbi ofta.
Ja, det ena flögen där ingår i Torstenssons gamla 1600-talspalats. Och ja, flera exempel, det Wrangelska palatset på Riddarholmen, det inrymmer ju idag Svea hovrätt. Och i det Bondeska palatset nära Riddarhuset så hittar vi idag HD, Högsta domstolen, eller hur?
Mm, där är hovrätten nästan pampigare.
Ja, faktiskt. Att ha sitt palats nära Riddarhuset, det var ju ett, alltså Riddarhuset var ju den gemensamma mötesplatsen. Men förutom ett palats i huvudstaden gäller att ha ett representativt landslott nära Stockholm dit man kunde dra sig tillbaka för rekreation. De la Gardie ägde Järvafältet norr om stan med gårdar vars namn blivit kända idag som Husby och Kista. Eftersom vägarna var dåliga reste man dit på Brunnsviken. Ett problem var ju på våren då isarna var opålitliga. Den här typen av opålitliga is kallas förresten för dansk is. Det är lite roligt. Alltså de var lika opålitliga som danskarna.
Mm, det borde komma tillbaks idag kan jag tycka.
Ja, det kan du ta till dig när du är i Brunnsviken.
Mm. Ja, det är dansk is, vi går inte ut.
Exakt. Jakob och Ebba byggde där ungefär samtidigt som man byggde Makalös i Kungsträdgården, ett ståtligt slott som du väl också har besökt, som efter byggherren fick namnet Jakobsdal, där man vistades oftare än på Makalös. Slottet bytte senare namn till dagens Ulriksdal, du vet, efter en son till Karl den XI. För att återkomma till Magnus Gabriel så studerade han redan som 13-åring vid Uppsala universitet. När han lämnade Uppsala kom hans bröder dit. De var bara 11 och 10 år när de inledde sina universitetsstudier. Magnus Gabriel, han reser som Carl Gustav genom Danmark, Tyskland, Nederländerna till Frankrike. Där han till skillnad från Carl Gustav faktiskt får träffa Ludvig den 13, kort före kungens död. Ett inplanerat möte med kardinal Richelieu blir dock inte av på grund av kardinalens död i december 1642. De la Gardie kom ju från södra Frankrike och Magnus Gabriel besöker dess hemtrakter i Languedoc. Brevväxlingen mellan Magnus Gabriel och föräldrarna har sina poänger. Alltså det är ju en tonårspojke vi har att göra med, och förmodligen kunde man inte heller på 1600-talet vara säker på att tonåringar alltid följde föräldrars förmaningar. Pappa varnar sonen för att ägna sig åt att spela kort om pengar, men också för att träffa lösaktiga kvinnor. Och det senare betonar i en högre grad modern. Låt ingen förföra dig till synd och skam, som hon skriver. Alltså Ebba har helt klart här vissa fördomar om just franska kvinnor och betonar för sonen att han vid umgänge med dem kan få svåra och slemme sjukdomar. Syfilis kallas ju för franska sjukan eller fransosen, kanske du hört. Ett uttryck som användes av bland annat Carl von Linné.
Nej.
Det verkar ju lite
fördomsfullt. Nu.
Ja, det är borta. Förhoppningsvis, ja. Med dagens genusperspektiv kan ju anföras att några förmaningsbrev till döttrarna aldrig var aktuella. De skickas till det kungliga hovet tvärs över vattnet och från Makalös, där de är inhysta i en våning under drottningens noga övervakade. Och några studier i Uppsala är ju inte heller aktuella för dem. Tanken är att Magnus Gabriel de la Gardie till sist ska besöka Italien innan hemfärden tar sin början. Men det finns en tveksamhet här, säkert mamma Ebba är emot detta. Italien är ju ett katolskt land. Det var ju visserligen även Frankrike, men Frankrike var ju allierat med Sverige. Italien är ju på ett annat sätt katolicismens centrum, men det är ju påvens land, eller hur? Pappa Jakob ser till att sonen ska resa inkognito med olika identiteter som ska förses med olika peruker när han vistas i Italien. Men det skulle aldrig bli någon Italienresa. I september 1643 kallas Magnus Gabriel hem på grund av det budskap som sändebudet Törnsköld hade till Lennart Torstensson. Vad handlar det om? Det ska vi berätta om i nästa avsnitt.
Jaha, ja. Okej. Ja, det betyder att jag också får vänta då, för jag har ingen aning.
Det är en intressant cliffhanger som vi har delat upp i tre delar här nu. Så, Fredrik, jag tackar dig och vi tackar alla våra kära lyssnare för detta avsnitt.
Tack så mycket. De har ju släppt ett nytt House of Dragon ikväll, så Aha. Då får jag väl nöja mig med det då tills jag... vänta då på den här cliffhagen. Ja, men tack.
Ja, det är inte riktigt samma nivå på de berättelserna. Men som sagt, vi är öppna för alla förslag om dramatiseringar av vår svenska historia. Tack och hej, så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi, tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.